have been? Would you have been a little angel or an angel of sin? Tomboy running round, hanging with all the guys, or a little tough boy with beautiful brown eyes? I paid for the murder before they determine the sex, choosing all life over your life meant your death, and you never got a chance to even open your eyes. Sometimes I wonder as a fetus if you fought for your life, would you have been a little genius in love with math? Would you have played in your school clothes and made me mad? Would you have been a little rapper like your Papa the Piper? Would you have made me quit smoking by finding one of my lighters? I wonder about your skin tone, the shape of your nose, and the way you would have laughed and talked fast or slow. Think about it every year, so I picked up a pen. Happy birthday, love you whoever you would have been. Happy birthday.
Det här är Radio AF, Sveriges fetaste studentradio. 99,1 och 91,1. I början av 70-talet tycktes Neil Young ha funnit sin plats i supergruppen Crosby, Stills, Nash & Young. Men stabiliteten visade sig vara kortvarig och den eviga ensamvargen stod snart på egna ben. Redo att möta den period som skulle definiera honom som artist, men också innebära en rad tragedier på det personliga planet.
Du lyssnar på Reverb här på Radio AF 99,1. Tell me why. Och du lyssnar på Reverb här i Radio AF 99,1. Din flackande låga i popmusikens snålblåst. Och ja, jag heter Axel Wernbro och med mig i studion har jag Olof Stenström och Emil Westerlund. Och i kvällens program kommer vi att fortsätta vår episka resa genom Neil Youngs 60- och 70-tal. Och i dagens program kommer vi då avhandla perioden mellan 1971 och 1974. Men först kan det väl vara bra att ge våra lyssnare en kort resumé av vad som hänt fram till denna punkt i historien. Var kommer Neil Young ifrån och vad har han gjort innan 1971? Olof.
Ja, precis. Neil Young, som alla vet, kommer väl från Kanada. Där han växte upp, men flyttade ändå ganska snabbt till USA, där han startade ett band som hette Buffalo Springfields tillsammans med bland annat Steven Stills. De spelade ihop i 2 år och sen började han spela in lite egen musik. Därefter så gick han med i som vad man nästan kan kalla supergruppen Crosby, Stills, Nash and som nu också då Young. Och det var väl ungefär där vi lämnade av förra veckan.
Precis, och du och jag, Emil, vi har diskuterat att det finns ett citat som någon har sagt antingen i Buffalo Springfield eller i Crosby, Stills, Nash & Young som låter ungefär så här att ja, det funkar inte riktigt med Neil Young, för han försökte ju spela rockmusik i en folkgrupp, och vi har väl ringat in det nu, så vi tror att det var i Crosby, Stills, Nash & Young, och det var en av de många anledningarna till att gruppen lades ner någon gång 71.
Det var nog Still som sa det, tror jag, och ja. Det var väl dömt att misslyckas det här samarbetet. De hade väl det på känn redan när de startade, med tanke på att de inte valde ett gruppnamn utan valde att kalla sig sina efternamn istället.
Ja, precis, så. Det var ju 4 väldigt starka viljor och alla hade väl framgångsrika karriärer sen som soloartister.
Ja, precis. Alla ville väl spela sin egen musik som, och det blev lite bråk där på grund av det. Och så, men av det så kom det ändå mycket bra, för Neil Young och för övrigt de andra också har gjort mycket bra musik på egen hand efter Crosby, Stills, Nash & Young.
Precis, bland annat After Gold Rush som kom 71, om jag inte har fel.
Well, I dreamed I saw the knights in armor come and saying something about a queen. There were peasants singing and drummers drumming and the archers split the tree. I was lying in a burned out basement with the full moon in my eyes. I was hoping for replacement when the sun burst through the sky. There was a band getting high. I was thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. Thinking about what a friend had said. I was hoping it was a lie. The loading hand.
your silver seed to a new home in the sun.
After the Gold Rush av Neil Young från skivan med samma namn, som inte kom 71 som jag sa precis, utan 70 tydligen. Det var väldigt intensiv år för honom, bevisade väl här om något.
Ja, verkligen. Han hade ju precis innan det släppte den här skivan Déjà Vu med Crosby, Stills, Nash & Young. Men efter The Gold Rush, som sagt, den är ju, vi kommer samtidigt som vi pratar om Neil Young detta programmet att föra en liten parallell historia om Danny Whitten som spelar i hans kompband Crazy Horse, som vid sidan av Gram Parson är kanske ett av de mest gripande människoödena i rockhistorien. Men just på denna skivan efter The Gold Rush var Danny Whitten bara med på två låtar på grund av sitt begynnande drogproblem. Men däremot så är de andra två medlemmarna från Crazy Horse med och kompar under merparten av låtarna från skivan.
Mm. Jag läste att Neil Young även försökte få med de andra bandmedlemmarna från Crosby, Stills, Nash & Young på några av låtarna. Han lyckades i alla fall få med Steven Stills på, var det en eller två av låtarna? Jag tror bara det var en, va?
Ja, lite lustigt, för jag tycker man inte, kan inte hitta en person som har kommenterat Neil Young så mycket som Steven Stills, både positivt och negativt, men han finns alltid där genom hela historien.
Ja, exakt, de verkar ändå vara kompisar, även om de kanske verkar bråka rätt mycket, som de började göra redan i Buffalo Springfields, och sen så började vi väl fortsätta väl i Crosby, Stills, Nash & Young.
Ja. Vi sa ju förra programmet att de träffades i New York innan Neil Young hade slagit igenom. Och då sa vi att det var början till en lång vänskap. Man skulle kunna säga att det är början till en lång ovänskap också.
Precis, man har inte fel hur man än säger. Och en annan som var med i studien var ju Nils Löfgren, eller Lofgren om man ska köra på den amerikanska stavningen. 17 år gammal pianist som sen han var mest känd för att ha varit med i E Street Band, Bruce Springsteens gamla kompband. Så väldigt celebert besök i studion, minst sagt. Hur som helst, ska vi diskutera själva låten efter Gold Rush som vi spelade alldeles precis. Den har ju väldigt lyrisk text, om minst sagt. Den här, i början är det någon form av medeltida stämning, för sen blir en kritik om det moderna samhället och hur det förstör naturen.
Ja, verkligen. När jag bara hört på den har jag alltid tänkt att det varit någon berättelse om människohistorien. Men det är inte riktigt så någon helhet, kan man väl säga.
Det kan ju också vara droger.
Cripple Creek Ferry, butting through the overhanging trees. Make way for the Cripple Creek Ferry, the water's going down, it's a mighty tide. Squeeze.
All right.
All alone the captain stands, hasn't heard from his deckhands. The gambler tips his hat and walks towards the door. It's the second half of the cruise, and you know he hates to lose.
Hey, hey, Cripple Creek Ferry, butting through the overhanging trees. Make way for the Cripple Creek Ferry, the water's going down, it's a mighty tide.
Reverb, programmet som aldrig minns helt fel.
Now your crosses are burned.
Southern Man av Neil Young, och innan den hörde vi Cripple Creek Ferry, båda låtarna från After the Gold Rush. Och den här senaste låten, Southern Man, det är en av hans politiska låtar kan man väl säga. Handlar om södern och segregationen.
Han pratar om en Southern Man som då ska symbolisera alla slavägarna då, och det djupa såret de har rivit upp i amerikanska södern och dess inverkan på the segregationist och så vidare. Men man kan också se det mot bakgrund mot en incident som utspelar sig vad vi tror var en restaurang i sydstaterna där Neil Young var på besök. Eller vi i alla fall försökt, jag och Emil har försökt researcha det, vi har inte hittat så mycket
källor på. Ja, alltså som vi tror, jag vet inte riktigt, vad är det vi har hört? Vi har hört att han... att det var en pub, du hörde att det var en restaurang.
Ja.
Det börjar bra det här.
Han var på en pub slash restaurang.
1985 hörde jag också.
1985, men det, då kan det inte vara applicerat.
Låt 65. det hade varit en för uppenbar lucka. 65.
Någonstans, någon gång under 60-talet så var Neil Young på ett ställe, på en restaurang med serveringstillstånd, antagligen. Eller en pub där de serverar mat. Och då så blev han... misshandlad på grund av att han hade långt hår. Det är i alla fall det historien säger. Och att,
av tre personer hörde jag. Och att de drog ut honom och gjorde det utanför.
Precis.
Och på grund av detta så skriver han då den här låten, eller?
Ja, det är i alla fall en bidragande faktor. Ah.
Bland annat. På grund av detta och ja, andra saker.
Han har ju väldigt komplext förhållande till den amerikanska södern. Och det är ju något vi kommer se senare i programmet också.
Precis. Och det framkallade ju en del kontroverser. Inte minst med tanke på att han var från Kanada. Så var det ju många som kände att... varför kommer han därifrån och säger det här om vår söder? There's a world you're living in. No one else has your part. All God's children. Be good things in the air for you.
Programmet som förklarar lika mycket som det förvirrar.
Like you were. Oh, like a coin that won't get tossed, rolling home to you.
Innan den så hörde vi There's a World också av Neil Young, och båda låtarna från Harvest, hans fjärde skiva från 1972.
Och kanske hans mest kända skiva dessutom, inspelad i Nashville utan Crazy Horse, i likhet med After Gower, som då saknade Crazy Horse gitarrist David Whitten på alla utom två låtar. Någon som däremot med på denna skivan är ju Stills, Nash och Crosby. De kör backing vocals på lite olika låtar. Så där ser man hur personerna tidigare samarbetat med kommer tillbaka.
Han har även med Londons symfoniorkester, kanske ska läggas till, på två av låtarna.
Precis, det stämmer. Ska vi gå in lite på låten Old Man också? Den har en ganska intressant historia bakom sig.
En ganska trevlig historia. Han har köpt ett hus. Nu kommer jag inte riktigt ihåg vad det var.
Kalifornien,
i Kalifornien. Det kan spela någon stor roll. Han köpte en stor ranch i alla fall av en gammal man i 70-årsåldern och hans fru som bodde där. Och sen så hade han, den här gamla mannen hade typ så här, jag frågat honom, vad får en sån ung grabb som du pengar till att köpa så här stort och fint hus från? Så hade han liksom sagt lite blygt så här, bara, jag antar att jag bara haft väldigt mycket tur så här liksom, som har tjänat så mycket pengar. Och så hade mannen svarat, that's the darnest thing I ever heard. Och så hade han, ja, Neil Young hade tyckt att den här gamla gubben var så söt, så han skrivit den här låten till honom, Old Man.
Det var väldigt godhjärtat av honom. Men han har ju också skrivit en låt, han återvänder till sin gamla käpphäst, det vill säga den amerikanska södern.
The devil fools with the best laid plan. Swing low, Alabama. You got the spare chain. You got to feel strange. And now the moment is all that is bad. Alabama, you got to wait on. Let's break it all back. Your Cadillac has got a wheel in the dish and a wheel.
Alabama av Neil Young, fortfarande från skivan Harvest. Och precis som Southern Man som vi spelade innan, så är det ju en låt som handlar om den amerikanska södern, segregationen och Neils kritik mot det här.
Ja, precis. Och samtidigt fanns det ju ett band ursprungligen från norra Florida som när man hörde de här två låtarna tänkte attans, det här var ju inte särskilt schysst. Här kommer Neil Young från Kanada och generaliserar och trycker ner alla fina människor som bor i Alabama. Och det bandet var ju inga mindre än Lynyrd Skynyrd. Och deras svar var en av de mest kända låtarna från 70-talet, det vill säga Sweet Home Alabama. Som vi har suttit och diskuterat länge och väl och nu är hyfsat beredda att ge ett svar på vad den låten egentligen handlar om.
Och tur är väl det, för att det är väl ingen som riktigt någonsin har kommit fram till. Den har ju tolkats väldigt mycket. De konservativa i USA tog till sig den direkt och alla tänkte att det här var bra. Nu försvarar de södern och nu försvarar de segregationen och de försvarar
George Wallace.
George Wallace som var guvernör i Alabama vid den här tiden, som också var segregationist.
Exakt, den börjar med att han är ute någonstans på vägen och längtar hem till gamla herde Alabama. Och sen beskriver då hur vackert det är där, och sen att Neil Young, han kan ju inte svara på det, för han har faktiskt inte varit särskilt mycket i Alabama, så han förstår sig inte riktigt på det. Men sen så kommer låten in på lite obekväma ämnen som just då segregationen, och han sjunger ju då att in Birmingham, som då är huvudstaden i Alabama, att där älskar de guvernören, så då var George Wallace, som var väldigt stark segregationsförespråkare. Han stod bland annat framför skolor och sa att här är inga svarta tillträde och det är bra att de har egna skolor och så vidare.
Och han har ju den berömda raden från hans när han blev guvernör, som han sa i sitt tal då: segregation today, segregation tomorrow, segregation forever. Och det är väl det som han är känd för bland annat.
Exakt, men efter de har sjungit här att de älskar guvernören i Birmingham, så kommer det fyra bun, och det har diskuterats länge och väl vad de här menar. Är de ironiskt menade, vilket det vill säga att de klankar ner på alla som är emot segregationen och deras tama försök till att få förändring, eller var det faktiskt bun mot George Wallace? Och Emil, du har väl en åsikt om vad det kan tänkas tydas på?
Alltså, min teori om det här är att Lynyrd Skynyrd själva, dels var de kompisar med Neil Young och de verkar inte vara så här väldigt mycket ovänner. Och så har de sagt mycket i intervjuer att den här låten, syftet med den var att de tyckte att Neil Young generaliserade och sa att alla var rasister i södern, och de vill visa liksom att det finns många schyssta personer i södern som just är emot rasismen. Men jag tror att inte riktigt lyckades förmedla det här. De skrev en väldigt konstig låttext som den är väldigt lätt att misstolka.
Ja, de gjorde ju sig själva en gentjänst där genom att göra en väldigt kryptisk låt.
Den här har spelats på liksom så här väldigt högerextrema och rasistiska möten och så här. Det är lite som Born in the USA och kanske Keep on Rockin' in the Free World, så här, sådana låtar som lätt har misstolkats.
Men är det inte så att Neil Young själv spelar Sweet Home Alabama på sina spelningar ibland?
Däremot vet jag att de diskuterade att han skulle samarbeta med Lynyrd Skynyrd, och han skulle få komma ut och sjunga i deras version av Sweet Home Alabama, men de var ju med om en fruktansvärd flygolycka innan det. Så kan det gå när man vill göra ett fint samarbete.
I've
Heart of Gold av Neil Young. Hans kanske mest kända låt, hans enda, jag tror det är hans mest spelade låt faktiskt.
Ja, den eller Rocking the Free World skulle jag gissa på i alla fall.
Jag hörde i alla fall att det här var hans enda hit, eller så, första plats hit i
USA. Det är nog det jag tänker på.
Ja.
Och en person som, det tycker jag är lite intressant, som lyssnade på den här när den spelades på radio hela tiden, det var Bob Dylan. Det var precis i början av 70-talet och han bodde i Phoenix, Arizona. Han hade dragit sig undan lite. Han tyckte inte om att bo i New York och folk antastade honom när han bodde i Woodstock. Fans kom så här och välde in. Och han hade inte riktigt släppt något bra på ett tag och sen så bodde han där i Phoenix och han berättade sen i efterhand att när han hörde den här låten, det här, han gillar Neil Young men just den här låten hatar han, för han, när han satt där och lyssnade på den kände han att hans karriär hade liksom hamnat på fel håll och det här var en låt som han hade borde ha gjort, tyckte han. Och det är väl kanske egentligen, även om man säger att han hatar den, så är det väl kanske ett ganska högt betyg att han tänker att det här är en låt som jag borde ha gjort.
Like a beggar going from door to door. I was thinking that maybe I'd get a maid, find a place nearby for her to stay, just someone to keep my house clean, fix my meals and go away. A maid.
Young, A Man Needs a Maid, fortfarande från skivan Harvest. Och det här var en av de låtarna som spelades in med symfoniorkester, som den uppmärksamma lyssnaren säkert noterade.
Jag nämnde ju i programmets anledning att Trots att detta var en väldigt framgångsrik period för Neil Young, så upplevde han också ett par väldigt stora personliga tragedier. Och båda de här tragedierna hade sitt ursprung i hans vänners heroinmissbruk. Och vi ska nu höra Neil Young själv beskriva den kultur som rådde i rockkretsarna vid denna perioden.
Since I left Canada about 5 years ago or so, moved down south. Found out a lot of things that I didn't know when I left. Some of them are good and some of them are bad, you know. A lot of great musicians before they happened, you know, before they became famous, and, you know, when they were just gigging 5 and 6 sets a night, things like that. I got to see a lot of great musicians who nobody ever got to see for one reason or another. But strangely enough, that the real good ones that you never got to see was because of heroin. And it started happening over and over. And it happened to some that everybody knew about. So I just wrote a little song.
The Needle and the Damage Done från Harvest. Men man kanske ska nämna som en liten parentes att den här inspelningen är från hans mycket hyllade live-framträdande i Toronto på Massey Hall, där han bland annat uruppförde han flera av låtarna som kom på Harvest sen bland annat. Och det var ju lite av en triumferande återkomst till Kanada efter att ha lämnat landet 5 år tidigare som en okänd, lovande musiker.
Ja, och The Needle and the Damage Done handlar ju då om heroinets nedbrytande effekt på en av hans nära vänner och gitarristen i Crazy Horse, Danny Whitten. Och det är ju en väldigt gripande historia, minst sagt.
Ja, verkligen. Men för att berätta Danny Whittens historia kanske vi ska börja med hans kompband från hans första, andra skiva. Crazy Horse i alla fall. Som bildades redan 63 ungefär samma uppsättning som spelar på hans andra skiva där. Men då kallar de sig i alla fall Danny and the Memories. Och efter en resa till San Francisco så lyckades de hitta sitt eget sound som var någon typ av psykedelisk folkhybrid. Men de träffade i alla fall Neil Young när han spelade i Buffalo Springfields. Och 2 år senare när de hade döpt om sig till The Rockets och spelade på Whiskey A Go Go, så träffade de ytterligare en gång Neil Young. Och de började spela lite grann där tillsammans. Och Neil Young föreslog att de skulle spela in en skiva, eller att de skulle kompa honom helt enkelt.
Ja, de gick väl endast med på var hans kompband om de även skulle få tid till sitt egna band. Men det visade sig att det inte skulle hålla, för han gav dem väldigt tuffa tider att spela in skivan, så de fick lägga det här med sitt egna projekt åt sidan.
Precis. Och det var också då Neil Young döpte om dem till Crazy Horse. Före det kallade de dem även War Babies. Men ja, till slut blev det ju då.
Jag vet inte varför han kallar dem... Det är ju en indianhövding, det är allt jag vet.
Ja, nej, jag har inte fått någon klarhet i det.
Nej, inte jag heller. Klart det är i alla fall att de till slut, 1971 tror jag det var, fick chansen att spela in sina egna skiva som... tycker, det är egentligen en ganska sorglig historia. Den är fruktansvärt bra, men det är framförallt ett testamente till den ofyllda potential som Danny Whitten hade som låtskrivare. Det finns framförallt en låt som heter I Don't Wanna Talk About It, som har gjort en väldigt känd cover av Rod Stewart, som är fruktansvärt bra.
Ja, de fick faktiskt skivkontraktet redan 1970, och jag läste någonstans att det var bland annat därför som de inte kunde vara med speciellt mycket på Neil Youngs skiva Harvest. Men i alla fall, Danny Whitten, han var ju, vad var han, sångare och gitarrist, va?
Precis, man kan ju höra att han sjöng ju tillsammans med Neil Young på många låtar, särskilt på Everybody Knows This Is Nowhere. Jag tänker på alla de långa gitarrsolorna där. Där märks hans inflytande definitivt. Men även om man inte var med så mycket på Harvest, så rekryterade han för att de skulle spela på turnén senare till samma skiva. Och det var ju vid... Det var ju framförallt då som man märkte på hur illa däran Danny Whitten var. Så det var väl så att Neil Young skickade hem honom med $50 på fickan.
Precis, och han var med på övningarna, genrepen inför turnén, men det höll inte. Och Neil skickade iväg honom för att söka hjälp för sitt drogproblem. Men det han gjorde när han kom fram till Los Angeles var istället att köpa heroin för pengarna, och senare samma kväll så fick Neil Young ett telefonsamtal där de sa att han hade tagit en överdos och dött.
Tonight's the night. Tonight's the night. Tonight's the night. Tonight. In his hand. Well, late at night when the people were gone, he used to pick up my guitar and sing a song in a shaky voice that was real as the day was long. Tonight's the night. Yes, it is. Tonight's the night. Yes, it is. Tonight, tonight. Early in the morning at the break of day, he used to sleep until the afternoon. If you never heard him sing, I guess you won't too soon. Down my spine.
It's the Night av Neil Young från skivan med samma namn från 1975.
Ja, en låt som handlar om hans nära vän och roadie Bruce Barry som han hade känt sen omkring efter The Gold Rush och som tyvärr hade åkt över en sväng till Storbritannien när han kom tillbaka varit väldigt beroende av heroin och sedermera gick samma möte som Danny Whitten till mötes. Och känner man att sinnesstämning kan väl analogt tillämpas på vad han kände kring Danny Whittens död. Så jag tycker att om den här perioden i Neil Youngs skapande så var det ju dels väldigt stora framgångar men också väldigt stora personliga tragedier. Och det var ju minst sagt en väldigt intensiv tid.
Precis, ja. Vi har egentligen bara spelat låtar från 2-3 skivor idag tror jag. Och det är väl några av hans bästa anses de väl vara.
Ja, verkligen. Solida skivor. Riktigt bra. Ja, nej, jag gillar dem.
Efter Gold Rush och Harvest är ju två storsäljare, minst sagt. Och jag vet att många anser då att Tonight's Night är hans stora konstnärliga skapelse. Så dels det vad publiken gillar och dels kritikernas älskningar. Och vi behöver väl närma oss slutet av vårt program idag, tror jag. Vi som har sänt, det är jag, Axel Wernbro, Olof Stenström och Emil Westerlund. Och om ni vill nå oss eller förslag på program så kan ni nå oss på vår mail reverb@radioaf.se. Och nu rundar vi av med kanske Neil Youngs bästa låt, Albuquerque.
Some fries.